välkomna till Älsklingsboken. Idag minsann så ska vi prata om några böcker som jag äger. Jag har 3 ex av den ena och 1 ex av den andra som har stått i min bokhylla evigheter utan att jag har läst dem. Och den som jag har 3 ex av, det är Alice äventyr i underlandet. Och den som jag bara har 1 ex av, det är Det blåser på månen. Och då visade det sig att Margareta hade ungefär samma situation också. Inte läst de här böckerna, eller hur?
Nej, och det är det som jag tycker är lite kul med de här. Vi kallar ju det här för älsklingsboken. Och det här har ju inte varit våra älsklingsböcker. Ingen av oss har ju läst dem förrän i vuxen ålder, eller nu.
Nu? Jag har inte läst dem tidigare.
Nej.
Nej.
Och det där, men det har ju varit älsklingsbok för så många andra. Och just Alice i underlandet, och jag även Det blåser på månen, det är ju sådana här som många känner till. Och Alice i underlandet, det tror jag nästan alla, de allra flesta får upp någon bild. När man säger Alice i underlandet så får de nog upp någon bild på någon liten flicka i klänning med förklä eller något sånt där.
Som åker ner i ett kaninhål och så står det en vit kanin bredvid. Så mycket
ja
hade jag innan. Det är egentligen det enda. Sen när jag läste nu så har jag kanske kommit på att det finns en del annat som jag... Men inte mycket.
Jag är
förvånad faktiskt.
Ja, men man har ju hört om Alice i underlandet. Man har ju liksom matats lite då och då. Att det ska vara något absurt och det ska vara Alice i underlandet som... Där det händer massa konstiga saker. Jag tror att jag försökte läsa den någon gång, men jag tyckte den var lite otäck. Och det kanske var därför jag aldrig läste den. Men den är ju en sån där bok som man hänvisar till. Jag hörde på radio i somras, så var det Bert Sundström i sommarprogrammet som sa att han berättade om någon absurd situation. Och så sa han, ja, och så han, det var som i Alice i underlandet. Och vet man, har man då inte läst den så då förstår man ju inte vad han säger, vad han hänvisar till. Men det är ju en sån där bok som jag tror inte vi är ensam om att inte ha läst den. Men har hört talas om den. Mm. Och den har ju kommit ut i så många olika översättningar och i upplagor så att den är ju väl spridd.
Jag har lagt en bild på vårt Instagram där det är 5 olika, eller om det är inte, har vi 6 olika upplagor som jag har tagit bild på, ja. Som vi har då. Jag har 3 olika och de skiljer sig åt lite. Men jag tyckte om, konstigt nog, så först när jag började läsa så tänkte jag, nej, vad är detta för någonting? Jag gillar inte detta. Det här är för nördar. Jag började tänka på 3 män i en båt, och en sån där kultbok som en del skrattar åt och som jag inte tycker är sådär jätterolig. Men jag fastnade lite för den och jag tycker om den och jag har kommit på mig själv med att tänka på den av och till och så. Ja.
Jo, men jag håller med dig. Alltså, jag är väldigt glad att jag har läst den nu. Mm. Men får jag bara säga några ord om hur den kom till, för det tycker jag var lite roligt.
Gör det.
Den är ju, det man också hade vetat också hela tiden, det är att den är skriven av Lewis Carroll. Och det var pseudonym för en man som hette George Dodgson. Och han var matematiklärare, jobbade på Oxford universitet. Och han berättade historier för en god väns flickor, döttrar, varav en heter Alice. Så berättade han de här historierna. Och sen när han då skulle, ville Alice att han skulle skriva ner dem. Och då gjorde han det. Och så gjorde han teckningar till och så gav han det i en liten present. Sammanställde de här sagorna till en liten bok och gav henne i present. Och då visade han den för några andra vänner. Och då sa de, oj, men det är klart, du måste ju ge ut den här. Och då gjorde han det. Han bättrar väl på historierna lite grann. Och sen så ville han ha bra teckningar. Han hade gjort egna teckningar först. Men då fick han en känd illustratör. En som gjorde karikatyrteckningar. Var väldigt känd, som hette Tenniel. Och han illustrerade den första utgåvan. Och då blev boken också väldigt populär när den kom ut, och förmodligen också av den anledningen att de vuxna kände igen teckningarna och ville se de här teckningarna.
Det där påminner lite, tycker jag, om Nalle Puh. Alltså bakgrunden till Nalle Puh, det är också den här, någon vuxen som, och det är väl också, jag menar, det är också engelsk, någon vuxen som har berättat sagor och sen har de skrivit ner dem och så har de lite illustrerade och så har det kommit den vägen. Så det är ju lite samma. Men jag tänker sådär, nu sitter vi här och säger bägge två, jag gillade den ändå. Men för mig är det inte så märkvärdigt det där galna. Alltså det där som, jag tycker inte det är så konstigt. För mig är det en dröm, och i den upplagan som jag har läst, för man får nästan ha lite reservationer, där vaknar hon ju i slutet. Och då får man också reda på hur alla, bland annat så så får hon i boken då, så trillar alla korten i kortleken ner över henne, och i slutet då när hon vaknar, då plockar systern bort lite löv som faller ner på henne. Så att man får en förklaring till det som har hänt i drömmen. Men icke desto mindre, och så får man en ganska romantisk, tycker jag, slut. Ja, i den upplagan jag har. Men själva allt det där galenskapen som händer. När hon blir stor och hon blir liten. Hon biter i en svamp och så blir hon stor. Och så biter hon i andra änden och så blir hon liten. Och så lär hon sig att reglera det där. Och då finns det ju massa tolkningar av den här boken. Alltså, är det här en flicka, en skildring av någon som i puberteten, eller är det en skildring av, och så vidare. Jag tycker, för min del så kan jag läsa den. Jag behöver inte ha så mycket förklaringar. Jag kan bara läsa den. Jag tycker den är ganska rolig faktiskt.
Ja, men på det viset tycker jag också att den är tidlös, eftersom man kan tolka in så mycket i det man vill. Förmodligen hade ju han några tankar när han skrev den här. 1865 kom den ju ut. Och sen har den ju kommit, som sagt, ut i så många upplagor. Och den boken jag har är illustrerad av en australiensare som heter Robert Ingpen, en känd bokillustratör. En fantastiskt vackra bilder, tycker jag. Fina bilder. Och Tove Jansson har också illustrerat. Jag tror att det är 200 olika illustratörer som har bildsatt böckerna. Och bilderna är ju väldigt viktiga i den här boken. Det är svårt att tänka sig att läsa Alice i Underlandet utan bilderna. Och man har ju de här kända kapitlen. Det är hattmakaren och det är kolmasken. Och det är den här tebjudningen som är så absurd. De flyttar sig hela tiden runt bordet och...
Den blev jag lite besviken på, för det hade jag hört innan, alltså, att tebjudningen, det skulle vara så speciellt och sådär. Jag tyckte den var rätt, vad var det med det då? Mm. Men jag tyckte om en del gestalter i och det här lite kaotiska, plötsligt så är nyckeln för stor och sen är nyckeln för liten och sådär. Men nu har vi två böcker att prata om, och det beror ju på att vi inte hade läst någon av dem. Och jag kan ju säga att varför jag inte har läst Alice i Underlandet, det vet jag inte, för det är aldrig någon. Men varför jag inte har läst Blåser på månen, det beror ju på att det har varit ett väldigt tjatande hemma att jag skulle läsa den. Så det är lite sån här tonårstrots att inte läsa den. Och det är ju en bok, alltså man säger att den har kommit i många upplagor, så har väl inte Det blåser på månen kommit kanske i så många upplagor, men det görs ju fortfarande teater och film och allt möjligt på den. Så det är också en bok som lever i nuet. Och där, och det måste vi berätta, för den är översatt av Hugo Hultenberg.
Just det.
Och han var född 1845 och han var ölänning och tog studenten i Kalmar och läste sedan i Uppsala. Och han har översatt över 300 böcker. Och där finns det lite ifrågasättande, var det verkligen möjligt att översätta så många böcker? Han började översätta från franskan. Sen har vi ju inte så stort behov av franska översättningar i Sverige. Vi läser inte så mycket sådana böcker. Då fortsatte han översätta på engelska och tyska. Och han tog ganska tydligt ståndpunkt mot nazismen, så han vägrade vissa böcker. Men han har översatt Moby Dick, och han har översatt, vad heter han som vi alla läser, Den tiden som flytt, nej, vad heter den?
Marcel Proust?
Nej.
Ja, men det är han som har skrivit den.
Ja.
Ja, inte det.
Ja.
Men varför jag inte har läst Det blåser på månen, det tror jag är titeln. För att jag hade någon sån här aversion mot, eller vad ska jag säga, jag lockades inte av titlar med när det var äventyr ute i rymden eller nere i jorden och sånt. Så att därför det blåser på månen, det har jag alltid trott varit någon. Ja, då är de väl blåser på månen och det händer någonting. Mm. Och det handlar ju inte alls om det.
Nej.
Utan det här att det blåser på månen, det var ju något uttryck där då, att om det blåser på månen så ska man akta sig så man inte missköter sig, för då kan det komma en ond vind och så blir man då tvingad att uppföra sig illa en lång tid framåt.
Ja, ett helt år blir man ond när den vinden går in i en. Och det är också, den börjar ju så lite kusligt, för att då Dina och Dorinda är två flickor som är huvudpersonen och personerna, och deras pappa är major och håller på att packa sin väska, ska åka iväg ett år. Det står aldrig att han ska åka i krig. Det står bara att han ska åka bort till ett farligt land. Och han håller på att packa sin väska. Och då knackar det på fönstret en sån här gren från äppleträdet. Och så tittar de ut och då ser de det här fenomenet på månen.
Mm.
Och sen packar han ner två pistoler för att det är ett sånt farligt land.
Bombardiet heter det.
Bombardiet. Och det är också, alltså den lite grann när det blåser på månen, den påminner mig lite grann om såna här hästböcker och sånt som jag har läst, engelska böcker. Alltså det är lite samma meningsbyggnad, samma byarna, samma lantliga liv, samma, det är någonting i hela atmosfären som är England.
Jaha, okej.
Okay. Ja, ungdomar i England. Jaha. Jag fick lite sådär lust att läsa om mina gamla hästböcker när jag läste den. Ja.
Vad roligt. Nej, men för det jag tyckte var lite kul med att han har sådana, namnen är så tydliga, så de måste de ha översatt från engelskan direkt till svenska. Men slaktaren heter herr Filén och det är baronen heter Dagobert Druva och läraren heter fröken Tjatlund. Ja, det är inte så himla kul för lärare att få en sån titel, men specerihandlaren heter Russinkvist och bagaren heter Krans och så vidare. Så att det är ju såna där namn som de måste ha översatt. Jag tänker på just när det gäller Alice i Underlandet, så är det väldigt mycket nonsensverser och de har ju varit väldigt svåra att översätta. Så att där är det ju lite olika i olika upplagor, jag har förstått, och man har försökt anpassa de där ramserna till svenska, och så de har bytt ut det, och det måste ha varit väldigt jobbigt att översätta, men här har de ju haft sådana tydliga. Här kan nog ha varit lätt att översätta, antar jag. Att, och så.
Det är så häftigt också, för han, diktatorn i landet dit de kommer, han heter Hula Hublod.
Just det.
Ja, det är lite. Och det känner jag igen. Det är också en lustig sak med det här. Det blåser på månen, för att jag tror igen det där med trots att du inte läser den. Men som sagt, min mamma hade läst den och jag känner ju igen uttryck som hon har hämtat i den boken. Och då tänkte jag på det, att om man frågar folk vilket som är deras älsklingsbok, så får man ju en ganska bra bild av människor. Alltså, om någon har en bok som han har läst om och om igen, så det finns ju en anledning till det, att den stämmer.
Kommer du ihåg något uttryck?
Jag tänker på Hula Hublod, för när vi lekte, då hette det, då var doktorn Hula Hublod. Och jag känner också igen det där Bombardiet, att det var ett land.
Ja.
Och Dina och Dorinda har jag också hört.
Ja.
Ja. Men annars är detta en bok som handlar för mig om frihet.
Ja, men det är det. Alltså det är ju många som blir frihets...
Ett litet stycke.
Ja, det får du absolut göra.
För att jag tycker det är så fint. Det står på ett ställe så här. Dina och Dorinda ska befria en puma. Och puman är väldigt central i boken. Och puman är instängd i en djurpark som också är väldigt central i boken. Och då så säger Dorinda. Om frihet för puman betyder fara, att kramas ihjäl av en boaorm, en pytonorm, så tycker jag att hon borde stanna kvar i buren. Och då säger falken, aldrig, aldrig. Friheten är värd alla farligheter på jorden. Friheten är det finaste ting. Den lever lugn och lever fri.
Ja.
Nej, den lever lugn. Den lever lugn som lever fri. Alltså, det är ju hela... Jag tycker det är andemeningen i boken. De befriar djur ur djurparken. Mm. De befriar så småningom sin pappa ur fängelset. Och, ja.
För händelserna är väl egentligen den att de blir, de går till fru Häxelin och får en dryck och då blir de förvandlade till kängurur.
Ja.
Och hamnar i den här djurparken som ägs utav den här baronen och den här företrädaren, herr Djurling.
Ja.
Ja. Och där är de ju verkligen frihetsberövade. Men de träffar ju Silverfalken som då kan ändå segla runt och han kan ju komma, han kan ju flyga iväg. Och de träffar den här puman, guldpuman, som så gärna vill åka tillbaka till sitt hemland. Så det handlar ju där om fångenskap och sen så hur de då tar sig ut därifrån. Och de,
ja.
Till slut så kan de också lösa den här förvandlingen så att de kan bli flickor igen då.
Men där är ju samma, de är ju lite lika. För jag menar, de förvandlas, precis som Alice förvandlas, ja. Så förvandlas Dina och Dorinda. Och de är, innan de blir kängurur så har de blivit tjocka, jättetjocka och är som ballonger. Och den elaka flicka som sticker dem med nålar. Alltså det är den där förvandlingen som finns.
Och de blir jättesmala sen.
Och så blir de jättesmala. Ja. Så, ja. Och det, jag vet inte hur kul det är egentligen, men så är det. Och det är viktigt och centralt i bägge böckerna.
Ja. Och det roliga var, tycker jag, det roliga och intressanta med Alice i Underlandet, den ansågs ju vara en av de första barnböckerna, riktiga barnböckerna. Och den är ju, för att den var också så, den var så fri, den var ju inte något pedagogiskt, det var inte några pekpinnar, utan den skulle bara underhålla.
Ja.
Och jag vet inte hur det är med Det blåser på månen, men den känns ju också väldigt, ja, den kanske vill säga någonting om att frihet då är väldigt viktigt, men
den underhåller ju.
Den underhåller, alltså,
ja, det, ja, de går ju i skolan, de skolkar ju från fröken Tjatlund. Och ju mer de skolkar, ju bättre är det. Men jag menar, om man verkligen vill tolka vidare så är väl det lite mått på frihet det med. Ja.
Jo, men precis. Men det är ju väldigt tydligt där då att de sitter ju. Det är ju en kvinna som hamnar lite i fängelse, oskyldigt dömd eller oskyldigt, och sen försöker de få domaren att ändra åsikt, och det gör de då på sitt speciella sätt,
ja.
Och de lyckas ju med det, och de befriar ju de här djuren, och det är mycket det här som du säger, det är frihet, och de åker sen till Bombardiet och tar fri sin pappa som sitter där. Så det är ju spännande äventyr också.
Det är jättespännande. Och lite småroligt. Alltså, ja, det är småroligt. Det är små gubbar som kommer och gräver. Och nej, men det är både, precis som Alice. Alltså, jag tycker så här att när man läser de här två böckerna idag så får man, jag tycker man kan läsa dem som underhållning. Jag tänkte nästan jag skulle läsa Alice i Underlandet högt för barnbarnen. Och det har jag ju aldrig fått för mig tidigare. Men jag tycker det var rätt kul. Och när, om du kommer ihåg det, så när vi var på någon bokmässa i Kristianstad, så var det liksom bakanför alltihop i det där kulturhuset, så var det några förskolor som hade ställt ut teckningar från Alice i Underlandet.
Just det.
Som ungarna hade fått göra.
Ja.
Och jag tittade inte så där i detalj, men jag tittade en del, så tänkte jag, vilken rolig idé. Alltså vilken rolig idé att få ungarna, det var sex stora, de hade väl varit i grupper antar jag, och så fått göra varsitt, så det var tebjudningen och så var det där med kortleken och där den här drottningen som hela tiden säger, hugg huvudet av dem, och sen efteråt, ingen hugger någonsin huvudet av någon.
Nej.
Då är det lite värre med Blåser på månen, för där dör boa ormen faktiskt, och även puman, kanske man inte ska säga, men det gör hon. Men hon får en staty, en hjältestaty.
Ja. Och den boken kom 1944. Det blåser på månen. Nu är skriven under andra världskriget.
Ja.
Så att det kan ju vara därför temat.
Det borde tåla lite mer, tycker du?
Nej, jag bara tänkte på att det var lite mer allvar. Alltså, ja. Och det var ju krig och så. Han ville väl säga någonting om det.
Men du, apropå krig och andra världskriget. Nu måste jag verkligen säga. Alltså, du vet hur det är med minnet. Men den där boken som Hugo Hultenberg har översatt. Det är ju Världen av igår. Av Stefan Zweig.
Ja,
men som alla människor läser idag. Ja. Så jag blir lite förvånad att vår gamla ölänning faktiskt har översatt så mycket. Ja, jag blandade ihop det förut. Men, som sagt.
Ja, nej, men det här är alltså två böcker. Jag är jätteglad att jag har läst dem mycket. Nu. För att, och jag förstår egentligen inte varför jag aldrig har läst Alice i Underlandet helt och hållet. För den verkar ju leva fortfarande väldigt mycket. Det har ju kommit en bok som heter A som i Alice. Som, där man har från A till Ö tagit upp liksom någonting som anspelar då på boken Alice i Underlandet. Och berättar om, fördjupar sig lite grann i de olika delarna där. Och det är också kul tycker jag. Och sen att man kan läsa den och tolka in nästan vad som helst i den här väldigt bizarra berättelsen när Alice får ner i det hålet och sen hur hon blir stor och hon blir liten och hon växer och hon träffar de här kaninerna och hon träffar kolmasken och alla de här. Det är ju ja, man kan nog tolka in precis vad man vill i vilken tid som helst tror jag. Dodgson tänkte säkert på någon speciellt. Kanske, man vet inte. Eller också ville han bara underhålla. Och underhållen blir man ju, även om jag tyckte att den var lite otäck. Men det där
otäck? Är ju... Vad är det som är otäck?
Men det var väl lite otäckt att föra ner i ett hål och bli stor och liten och träffa massa människor som säger knasiga saker. Alice tror jag är en flicka som är väldigt kaxig egentligen.
Hon jag tycker är lite... hon är stentuff. Ja. Hon blir aldrig rädd eller ledsen i hela boken.
Nej.
Trots allt som händer. Någon gång säger hon, det är väldigt vad folk kommenderar mig. Gå hit och gå dit och kom tillbaka och sitt ner och stå upp. Men aldrig att hon liksom blir rädd eller så.
Nej, och hon säger emot drottningen också. Väldigt kaxig. Så att jag tror nog att hon är en liten överklassflicka.
Ja, det tror jag
så att, och det tror jag. Och det var väl den här Alice på riktigt, hon som förebilden eller som tillägnades boken. Det var ju en överklassflicka. Så att jag menar, men det är ju det är roligt för hon är ju aldrig rädd.
Vilken är din favoritgestalt i den?
Ja, alltså det där... Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat lite grann på det. Det var någon som tyckte att kolmasken var så bra och hans råd. Jag tittade läste och förstod aldrig riktigt vad det var för råd han hade gett.
Nej, men det är väl han som säger, vilken väg ska jag gå, säger Alice. Och du säger kolmasken, det beror på vart du ska.
Ja, jo.
Det är ju så här klassiskt.
Och det är väl en sån...
Jag gillade nämligen falska sköldpaddan. Jag blev lite förtjust i den. Jag tyckte den var gullig på något vis. Den lilla falska. Och så, ja... Den skulle berätta sin historia och det blev aldrig färdigt.
Någonsin. Det var lite synd om den tyckte
jag. Det var en liten gestalt att ta på något sätt. Mm. De där kortlekarna och drottningen och kungen och det blev för mig, det var lite, jag vet inte.
Ja, nej, men det är klart, det är klart att kolmaskens råd är väldigt orakelsvar nästan.
Ja, men det är det ju.
Ja.
Det är lite modernt.
Ja.
Vad ska jag bli när jag blir stor? Ja, det beror på vad du vill. Alltså.
Men så just det här också, alla de här nonsensverserna som de som är lite olika då, olika. Vi har ju till exempel, vi har ju exempel på det här. Jag har en här så står det, jag vet inte hur, det var kanske inte så mycket nonsens, men i alla fall en vers som du också hade en exempel på i din bok. Och här står det så här i mitt exempel. Exemplar som då är översatt ut av Kristina Westman. Drottningen hon bakade och knäkten bara smakade. Men plötsligt denne man med bakverken försvann.
Och den versen heter i min upplaga. Hjärtedam åt hjärtekung grädda tårtor i en ugn. Innan hjärtekung blev väckt. Stals de bort av hjärteknäckt. Alltså det låter ju lite som danta, 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 ja. Det är lite svensk barnkammarin. Någonstans har jag hört att Gösta Knutsson gjorde väldigt fina översättningar just av verserna. Gösta Knutsson, han med Pelle Svanslös.
Just
det. Och det kan man ju tänka sig, för han var väl lite, ja, vidsynt. Ja.
Och man har ju också en efterföljare kan man väl tänka sig i Sverige. Det är ju Lennart Hälsing. Hade ju också sina nonsensverser. Och jag kan se att en av hans böcker har samma illustratör som också har illustrerat någon av de här upplagorna om Alice i Underlandet.
det är sådana där trådar man kunde ägna sig åt, fördjupa sig. Ja. Det gjorde jag mycket förr. Alltså, ja, det gör jag fortfarande ibland. Man får upp en tråd och sen så börjar man titta på alla illustratörer. Och sen så,
ja, så fortsätter man med det och så hittar man nya illustratörer och nya böcker. Och jag blir lite nyfiken på Nalle Puh till exempel. Där och den här Susare Säven som är... Just klassiker. Ja. Ja, nu får vi sluta prata, sen ser jag på dig.
Ja, det tror jag vi får runda av här.
Och vi går hem och läser Nalle Puh.
Och så får vi vara nöjda med att vi har läst de här böckerna
till slut. Ja, jag är jätteglad för det. Och Blåser på månen, den finns väl på film och allt möjligt. Jag menar, det gör ju Alice också, så de finns ju.
Ja, ja.
Vill man inte läsa
kan man... Teaterföreställningar och allt vad det kan vara. Så att,
ja. Ta till sig dem på annat håll.
Vi säger tack och hej. Men... Oj, nej. Innan vi rundar av här så måste vi ju också säga förstås att det är Erik Linklater som skrev Det blåser på månen. Det glömde vi visst. Nu säger vi hej då. Hej.